Ja, det här föredraget ska alltså handla om 95 teser för det 21 århundradet. Och då får man ju nästan förklara vad det är till att börja med. Och det är ju KELK, den internationella organisationen som beslutade sig för att högtidlighålla 500-årsjubileumet av reformationen genom att ta fram 95 moderna teser då. Vi lever ju på det 21 århundradet nu. De ursprungliga 95 teserna som Luther skrev på 1500-talet och som han tog fram 1517, de var ju en reaktion på missförhållanden som han såg i den katolska kyrkan. De handlar inte alls uteslutande, men ganska mycket om avlaten och försäljningen av avlatsbrev och andra missbruk som han såg. De här 95 teserna handlar inte om ett speciellt ämne på det sättet, utan de försöker presentera hela den grundläggande bibliska läran. Man försöker lyfta fram, vad är en luthersk kyrka? Vad bekänner en luthersk kyrka? Och dispositionen är hämtad från Martin Luthers lilla katekes. Så egentligen så ska det här vara väldigt mycket repetition för er som är här och lyssnar. Det är ungefär det som man går igenom vid konfirmationen. Men det är ett sätt också att för de här kyrkorna, det är 32 kyrkor nu som är med runt om i hela världen, i Sydostasien och i Afrika och i Sydamerika och Nordamerika och Europa. Det är ett sätt också för dem att bekänna och för oss att bekänna att vi fortfarande håller oss till den lära som den lutherska reformationen återförde kyrkan till. Jag tänker inte stå här och läsa alla teserna. De finns både i skrift på, jag tror det kan vara Bjarte som har lagt upp på vår hemsida. Man kan ladda hem den som PDF-fil, då får man en fin framsida också i färg. Och sen finns den dessutom inläst om man vill lyssna. Så det ser ut som att de spelade in den i Grimma sommaren 2017. När olika pastorer får läsa olika teser. Utan det jag tänkte göra idag, det är egentligen att gå igenom övergripande de olika rubrikerna och vad det är som är viktigt att lyfta fram. Inte minst utifrån vårat sammanhang idag då, det 21 århundradet. Men jag skulle rekommendera att man läser dem, det tar inte jättelång tid. Det är bra påminnelse om vad det är vi bekänner. Man börjar med några grundläggande sanningar. De första två teserna. Om man börjar med det viktigaste. Vi hörde igår om hur Luther lyfte fram det också som den viktigaste läran i kyrkan. Läran om rättfärdiggörelsen av nåd genom tro. Och då hans kända ord stämmer ju fortfarande att det är den lära med vilken kyrkan står eller faller. När vi inte längre har kvar läran om rättfärdiggörelsen så har vi egentligen inget existensberättigande. Då finns det många andra kyrkor som gör allt det andra mycket bättre. Men det är en sån skatt att få veta att vi är rättfärdiggjorda. Inte på grund av oss själva, utan av nåd. Och inte genom någon prestation, utan genom tron. Och så lyfter man fram principen att det bara är Bibeln som ska vara rättesnöre för kyrkan. I dess lära, i dess bekännelse, i det den undervisar och så vidare. Och där så håller vi oss till Bibeln för att den är Guds ord. Ni vet precis lika väl som jag att det är väldigt omstritt idag. Att många kyrkor tänker på Bibeln som riktlinjer kanske. Som rekommendationer. Eller som en tradition. Som av historiska skäl är viktig att ha kvar. Men vi säger att den är Guds ord och ofelbar. Sen så kommer man in också på Bibeln i teserna 3-7. Det talas om Bibelns exklusivitet. Alltså att det är just Bibeln vi ska vända oss till när vi vill ha svar. När vi har en fråga som vi är osäkra på. Vad vill Gud egentligen? Vad är det som gäller? Vad ska man hålla sig till? när man kanske blir förvirrad över att olika samfund lär så olika. Ja, men vart ska man vända sig? Man ska vända sig till Bibeln. Man tar upp också i tesen att Bibeln är inspirerad av Gud, alltså mänskliga författare. Och ändå är det Gud som har sett till att det är hans ord som står där. När Bibeln talar om inspiration, alltså att Gud har utandat den, så är det på ett annat sätt än en poet som känner inspiration när det är en vacker solnedgång. Vi tror att det är Gud själv som har lagt orden i de mänskliga författarnas munnar och pennor. Och ändå ser man deras personligheter komma fram i hur de uttrycker sig på olika sätt. Man lyfter fram den lutherska, den bibliska principen om att låta skrift tolka skrift. Det känner ni igen. Alltså, när jag kommer till ett bibelställe som är svårt att förstå, hur ska jag göra då? Ja, då finns det en metod att man letar efter andra ställen som behandlar samma ämne och låter Bibeln som en enhet tolka sig själv. Här kommer vi också in på förnuftets begränsningar. Alltså att istället för när jag kommer till något som är svårt att förstå, att då försöka omtolka det så att jag kan greppa det med mitt förnuft. Så att jag själv tycker att det känns rimligt eller logiskt, så ska jag istället låta bibelordet stå som det står. Det mänskliga förnuftet är en Guds gåva och det ska vi använda. Men vi ska inte låta det stå som domare över vad som kan eller inte kan stämma. Man lyfter fram att Bibeln har två huvudbudskap som är lag och evangelium. Och att Bibeln är kristocentrisk, om man får sätta ihop ett sånt konstigt ord. Kristus är central för hela Bibeln, inte bara för evangelierna. Allt i Bibeln snurrar liksom kring Jesus Kristus. Gamla testamentet pekar framåt mot honom. Nya testamentet uppenbarar honom. Teserna 8-34 tar upp 10 Guds bud. Då får man börja, när man då undervisar på det 21 århundradet, med att konstatera att det finns absolut gott och absolut ont. Inte bara relativt gott och relativt ont. Vi lever ju i en tid då många tänker sig att gott och ont är relativa begrepp. Alltså, ja, men det kanske är ganska gott att göra på det här sättet. Eller, det kanske är rätt för dig att göra så, men för mig känns det fel. Man slår fast att Gud har en total auktoritet att berätta för oss vad som är gott och ont. Man tar upp att vi bara kan ha en herre. Och vad som menas med det är att när vi tror på Gud, så betyder det att det är honom vi litar på. Vi säger inte så här: Gud, jag litar på vissa saker du säger, men jag skulle gärna vilja ha lite evolutionstro också. Så att om jag kan byta ut skapelseberättelsen, då passar det mig bättre. Eller, kristendomen är bra, men nyandligheten, New Age, är också intressant för mig. Det finns mycket sanning i det. Och när jag är ute i skogen, då får jag en djupare förståelse av vad Guds vilja verkligen är. Vi får jättegärna njuta av skapelsen. Men vi ska inte låta andra saker definiera vad som verkligen är sant. Lagen berättar för oss att Gud kräver helighet, felfrihet, inte bara att vi gör vårt bästa. Så säger vi ju ibland, man kan inte göra mer än sitt bästa. Och det är sant. Men det är inte vad Guds lag kräver, utan den kräver att vi ska vara felfria. Och om en kyrka vågar predika sann lag, då leder det också fram till ett sant evangelium. Men när kyrkan kompromissar lite med lagen för att inte stöta sig med tidsandan eller med åhörarna, då känner de inte så jättestort behov av evangelium. Utan då tänker de, den där mellanmjölkslagen, den kan jag kanske hålla på egen hand. Teserna 35-82 handlar om trosbekännelsen. Och då lyfter man fram att vi tror på en treenig Gud. En treenig Gud som uppenbarar sig i Bibeln. Tre heliga, eviga gudspersoner. Då kommer vi in på det här med förnuftet igen. Det kan vi inte riktigt förklara. Vi kan förklara vad Bibeln säger. Vi kan inte riktigt greppa det med vårt eget förnuft. Utan vi kan bekänna vad Bibeln säger. Att de tre gudspersonerna är eviga, det betonar också att den andra gudspersonen, sonen, inte föddes för och uppstod för första gången den första juldagen, utan han är också evig, liksom den heliga ande. Man lyfter fram att utan en sann bekännelse av Kristus finns ingen kristendom. Det är så inom en del ekumeniska strävanden att man vill kanske försöka att inte betona Kristus så mycket. Man ser möjlighet till mycket mer ekumeniskt samarbete om man inte talar för mycket om Kristus. Därför att man istället talar om Fadern, om man talar om Gud utan att nämna Jesus, då är det lättare att hitta gemensamma nämnare med både judar och muslimer. Men så fort vi brukar börja tala om vem Kristus verkligen är, vem Bibeln säger att han är och vem han själv säger att han är, Guds enfödde son och sann människa, då blir det mycket svårare med religionsblandningen. Vi får höra i en första artikeln om att vi är skapade av Gud. Och det ger också ett moraliskt ansvar som är annorlunda än om man tänker sig att vi kommer från aporna som i sin tur kom från små mikrober i världshaven. Om det är så att Gud har gett oss ett uppdrag att förvalta sin skapelse, då är det något annat än att vi under miljarder år har utvecklats till de vi är idag. Här talas också om Guds uppehållande. Gud är inte en frånvarande Gud som vissa tänker, som på något sätt har satt igång allting en gång för länge sedan men nu är långt borta. Istället är han den tröstande hjälparen som alltid är oss nära. Som alltid vill vårt bästa. Som alltid hör vår bön. Man talar om återlösningen. Många av teserna handlar om Jesu återlösningsverk. Att Jesus som sann människa och sann Gud räddade oss. Här får man tala både om Jesus ställföreträdande laglydnad, hans aktiva lydnad, alltså att han gjorde allt gott. Att han levde helt i enlighet med Guds lag. Helt i harmoni med Faderns vilja. Men också om hans ställföreträdande död på korset, hans passiva lydnad. Att han frivilligt låter sig piskas, gisslas, hånas och dödas. Trots att han är oskyldig. Trots att han är mäktig nog att undkomma det här hemska ödet. Man lyfter fram att Jesu uppståndelse är som ett kvitto på en erlagd betalning. Fadern har godtagit sonens betalning för alla människors alla synder. Och på den tredje dagen så uppstår han. Jesus triumferar över synden, över döden och över djävulen. Och Bibeln beskriver det som att han uppstår som förstlingen. Han är den första. Men det visar också på att vi ska uppstå kroppsligen. Man undervisar om både den objektiva och den subjektiva rättfärdiggörelsen. Alltså att det Jesus har gjort, det objektiva, det gäller alla människor. Oavsett deras inställning till Gud, oavsett om de tror eller förkastar. Alla synder har han betalat priset för. Det finns inga synder Jesus inte har dött för. Men också den subjektiva, det personliga. Att genom tron som en gåva så blir denna förlåtelse min. Man betonar att Jesus säger: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det är också exklusivt. Vägen. Inte en av vägarna. Sanningen. Inte en av många sanningar. Livet. Inte en av många sätt att få evigt liv. Och det är en viktig bekännelse idag. När man tänker sig att fred och frid får vi bara om vi lyckas foga samman alla religioner, alla trosinriktningar, alla filosofier och kan säga allt är egentligen samma sak. Det spelar ingen roll vad man bekänner eller tror på. Då ska vi komma ihåg vad Jesus säger. Vägen, sanningen, livet. Man talar om den helige andres verk, helgelsen. Alltså att tron för det första är en gåva. 100% oförtjänt som överräcks till människan. Och att det är någonting unikt för kristendomen. Just det här att kristendomen handlar om vad Gud har gjort för mig. Vad Gud har gjort för dig. Inte som vanliga religioner som handlar om vad ska jag göra för Gud? Vad kan jag göra för att stilla hans vrede? Vad behöver jag offra för att få honom att göra som jag vill? Nej, tron är en gåva. Man lyfter fram att Gud, den helige ande, verkar genom evangelium i ord och sakrament. Alltså den här tron, den överräcks genom det här glada budskapet evangelium. I ordet när man berättar det, eller sjunger kristna sånger, eller lyssnar till undervisning, men också i sakramenten, dopet och nattvarden. I det här ligger också en skepsis, en tveksamhet gentemot den direkta uppenbarelsen. För Gud har sagt i sitt ord att nu har vi fått reda på allt vi behöver veta för vår frälsning. Det är inget absolut avvisande av alla nya eventuella profetior. Men det är ett varningens finger. Jesus varnar för de många falska profeter. De många falska lärare som ska följa honom. Han uppmanar sina lärjungar både då och idag att vara försiktiga. Tag er i akt. Var försiktiga. För mycket av det som sägs är falskt och kommer inte från mig eller fadern, säger Jesus. Här tar man också upp den kristna friheten. Som ett väldigt ansvar. Men också en väldigt fin gåva. Det vi menar med den kristna friheten är att i den nytestamentliga kyrkan så har de kristna fått en frihet i allt det som inte är definierat och begränsat i Bibeln. Det som inte är förbjudet, du ska icke stjäla, eller påbjudet, du ska älska Herren din Gud över allting. Där har vi frihet. Det är också en utmaning för en kristen. Ofta skulle det vara kanske enklare med fler och tydligare regler. Ibland kanske vi känner ett behov av en liten regelbok i fickan. Hur ska jag handla i den här situationen? Vad är Guds vilja? Vad ska jag säga? Hur ska jag välja? Men den kristna friheten pekar oss tillbaka mot Bibeln. Vad läser du där? Som Jesus ibland sa också när han undervisade. Vad läser du där? Sa han då. När de ville ha ett färdigt svar. Ibland ser vi det hur Jesus hanterar både lärjungarnas frågor men även fariseernas frågor. Istället för att ge dem ett direkt svar så säger han: vad läser du i Mose lag? Tänk efter lite grann här nu. Och så säger han även till de kristna idag: tänk efter, vad har du fått lära dig? Vilka principer bör du förhålla dig till? Man talar om behovet av en daglig omvändelse. Och där är det viktigt att hålla lite ordning på begreppen. För omvändelse, det använder vi också om det som sker när en människa går från att vara andligt död till att vara andligt levande. Det är ett sätt att definiera omvändelsen. Alltså det sker egentligen en gång i en människas liv. Om man inte avfaller och kommer till tro igen. Men den dagliga omvändelsen, det är faktiskt någonting som gäller också oss. Att vi varje dag behöver se oss i lagens spegel. Ångra våra synder och be om förlåtelse. Ibland kanske vi behöver göra det flera gånger per dag. Men den här bilden av den kristne som någon som är på en resa och inte bara rullar ner för en backe när han väl har fått rätt riktning och så rullar han ner till backens slut och så är det klart. Utan istället någon som behöver ha blicken lyft och ständigt fundera. Jag vet vart jag är på väg, men hur ska jag komma dit? Vilken är rätt väg? Vilket är rätt val i den här situationen? Vad i mitt liv behöver jag be om förlåtelse för? Finns det saker i mitt liv som jag ska förändra för att bättre tjäna Herren? Men den dagliga omvändelsen handlar egentligen framförallt om att påminna oss själva om att vi är förlåtna endast på grund av Guds nåd. Man talar under rubriken kyrkan om dels den osynliga kyrkan som är en väldig glädje för oss trots att den är osynlig. Alltså Bibelns lära om att alla sant troende är förenade i en osynlig gemenskap. Vi är skilda åt av geografi. Vi är skilda åt av olika språk. Ibland är vi skilda åt helt enkelt för att vi inte känner till varandra. I den osynliga kyrkan ingår också de som är medlemmar i kyrkor som har problem med sin lära. Som lär falskt i olika saker, men där en enskild kristen ändå har blivit omvänd av Guds ord. Och även bevarad i tro. Så den osynliga kyrkan är mycket större än vad vi ser. Det är därför vi kallar den för osynlig. Men det är också Guds vilja att det ska finnas synliga församlingar och kyrkor. Och de är till för att syndare ska få höra om syndernas förlåtelse. För att de ska få kraft och själva vittna. Vi behöver varandra. Det förklarar Bibeln väldigt tydligt. Vi får till och med höra om att vi har fått olika andliga gåvor som kompletterar varandra. Alltså behöver vi samarbeta för att tillsammans kunna utföra det uppdrag vi har fått av Gud. Här tar man också upp det som ibland kallas för den dubbla utgången. Alltså att vid livets slut så kommer de troendes själar direkt till Herren. Och de otroende direkt till pinorummet. Det finns inget utrymme för skärseld där troende ska pinas för att bli lite bättre. Det finns ingen reinkarnation där man får ett nytt liv och en ny chans. Det finns ingen själasömn. Så när vi talar om att någon som har dött i tro är hos Gud, så är det inget vi säger bara för att trösta varann eller för att må lite bättre, utan det är en verklighet. Man talar om Kristi andra ankomst, att Jesus har lovat att komma tillbaka till jorden. Men att han har talat om den ankomsten som tydlig att se för alla. Någonting som ingen kommer att missa. Vi behöver inte vara oroliga för de läror som finns om att Jesus kommer en andra gång fast i hemlighet. Och börjar samla troende till sig utan att vi kanske märker det. Vi behöver inte vara oroliga för ett bortryckande där vi blir lämnade kvar i en värld utan de bästa och finaste kristna, där det blir mycket plågsamt att befinna sig. Vi behöver inte vara oroliga för att någon missar Kristi andra ankomst. Och samtidigt, Kristi andra ankomsts tidpunkt är okänd för oss och ska vara okänd för oss. Och därför så behöver vi inte oroa oss över de som säger att de har räknat ut vilket år Jesus kommer tillbaka. För Jesus säger att det vet ingen, inte ens änglarna. Man stannar till förstås inför löftet om evigt liv. Det här märkliga löftet som vi har svårt också att omfatta med våra förstånd. Vad är egentligen evigheten? Vad innebär det egentligen att leva för evigt? Det är svårt att omfatta med tanken. Åtminstone för mig. Men vi får läsa om hur det eviga livet är enbart gott. Utan sjukdom. Utan tårar. Utan krig och strid. Och bråk och gräl. Och istället i frid. Samklang och innerlig glädje. Tillsammans med Gud. Vi får läsa beskrivningar i Herrens ord. I Bibeln. Om hur de frälsta sjunger Guds ära. Vilken märklig och vilken mäktig kör det blir. De talar också om Fader vår, Herrens bön, i artiklarna 83 och 84. Och går naturligtvis igenom dess innehåll. Men det innehållet känner ni väl. Man betonar om bönen. Att de troende får be när och var som helst. Inte bara i en kyrkolokal. Inte bara på söndagarna. Inte vid specifika tider. Utan när och var som helst. Vi kan till och med se i Bibeln att vi får be om vad vi vill. Alltså ingen fråga är för liten för Gud. Eller för svår för honom. Och Gud lovar att höra och besvara våra böner efter sin vilja. Vi talar om det i predikan också. Ibland så säger människor, det är en gammal tanke det här om att få önskningar uppfyllda. Ni har säkert hört om sagan om anden i flaskan som beviljar 3 önskningar. Men det man ofta fastnar för då när man funderar på det. Det är ju, tänk om man önskar något dåligt. I många sagor är det så. Att den som önskar något av den här anden önskar något som visar sig vara farligt. Eller i längden destruktivt och nedbrytande. Ibland frestas vi att tänka att vi skulle vilja att Gud fungerade mer så. Att vi sa vad vi ville ha och så fick vi det. Automatiskt. Men vi ska vara väldigt tacksamma för att Gud istället lovar att besvara våra böner efter sin vilja och sitt rådslut. Alltså att inte ge oss det som inte är bra för oss. Och där den tydligaste bilden är väl föräldern med sitt barn. Det lilla barnet som vill ha den vassa kniven till exempel. Där! Och ändå så lägger föräldern den bara längre bort. Är det elakt? Nej, det är ju av kärlek. Och på samma sätt så kan människan med begränsad kunskap och begränsad insikt och begränsad självinsikt ibland be om den vassa kniven. När vi tror att vi ber om någonting ofarligt. Artiklarna 85 till och med 94 talar om sakramenten. De talar om dopet. Att dopet är till för alla människor och därför också för spädbarn. Att Guds nådemedel i ord och sakrament skänker syndernas förlåtelse för Jesus skull. Det är därför vi kallar det för nådemedel. Sätt på vilket Gud ger oss sin nåd. Och den nåden gäller oavsett om jag kan förklara att jag önskar den. Oavsett om jag kan bekänna min tro. Den gäller även de små barnen. Vi får lita på att Jesus verkligen menar det han lovar om dopet. Att människan får ett nytt liv. Inte bara ett nytt namn. Utan ett nytt andligt liv. Att människan tvättas ren andligt. Inte bara så där lite grann på gässan. Vi får lita på att dopet är någonting som följer oss genom livet. Att även som vuxna så kan vi söka tröst i det faktum att vi är döpta i den heliga treeniga Gudens namn. Att han har upptagit oss i sin familj. Gud är aldrig långt borta, men när han känns långt borta, när vi är långt borta från Gud, då får vi återvända till vårt dop. Gud ska inte förskjuta oss. Han ska inte överge oss. Där talar man om det märkliga undret som sker i nattvarden. Att vanligt bröd och vin förmedlar Jesus sanna kropp och sanna blod och syndernas förlåtelse. Som det står i salmen, hur detta sker, jag inte vet. Det är Guds egen hemlighet. Alltså, det här märkliga undret kan vi inte heller riktigt förstå. Men vi får tro det av nåd. Man tar alltså också upp nycklamakten. Att i kyrkan så är makten att lösa ur och binda i synder given. Kyrkan har fått det uppdraget. Och man kan överlåta delar av det på en kallad tjänare. Men alla kristna har den makten. Det ansvaret. Och det kan man väl uppmana till alla kristna att påminna varandra. Dina synder är förlåtna. Men också förmana med lagen när det behövs. Det är inte bara prästens uppdrag. Utan det är alla kristnas uppdrag. Bikten till sist är ju lite intressant. Bikten är en av de saker som Luther riktar kritik mot under sin lutherska reformation, därför att den missbrukades. Och idag så tänker vi nog ofta på katolska kyrkan när vi hör ordet bikt. Och vi tänker på biktbåsen kanske, som är gjorda för att vara anonyma. Men bikten är ett vackert sätt att få ta emot Guds förlåtelse och ingenting som vi behöver avskaffa. Vi har avlösningen i gudstjänsten, kollektivt. Där vi bekänner våra synder i syndabekännelsen och sen får höra avlösningen. Alltså att vi är förlåtna för alla våra synder. Och den är precis lika giltig. Men för den som ändå plågas av någon synd, så står alltid möjligheten öppen att bekänna sin specifika synd för en själavårdare. Och få höra avlösningen till just mig. Man talar också till sist om de lutherska bekännelseskrifterna. Ibland har ju folk undrat, varför kallar vi oss för en luthersk kyrka? Tänker vi att Martin Luther var ett helgon? Är det Martin Luther vi samlas för att tillbe? Nej, det är det inte förstås. Men vi märker när vi får kontakt med nya samfund runt om i världen att de lutherska bekännelseskrifterna, de tjänar en viktig funktion. De sammanfattar vad Bibeln egentligen lär. De hjälper människor att förstå Bibelns lära. Den sista tesen av de 95, den låter så här. Bekännelsetrogna lutheraner håller sig till de lutherska bekännelseskrifterna från 1580. Inte i den mån, utan därför att dessa stämmer med Bibelns rena lära. lutheraner värdesätter särskilt Martin Luthers lilla katekes som användbar för undervisning i den kristna tron. Det är alltså någonting som för oss samman. Vikten av bekännelse. Alltså att tala om för andra vad man tror. Den är minst lika stor idag som någonsin tidigare. Vi lever i en andligt mycket förvirrad tid. Och vi lever i en tid då man felaktigt, som jag sa tidigare, tänker sig att om vi bara kan sudda ut alla skillnader mellan människor så får vi fred och frihet och rättvisa. Men vi vet att sann frid, det kan man aldrig finna om man inte finner den i Jesus. Om man inte blir funnen av Jesus. Redan Hebreerbrevets författare ber sina läsare se bakåt i historien, skriver han. Tänk på alla som har gått före dig. Tänk på alla som har kämpat för att hålla Guds ord rent och klart. Tänk på alla de som har mött motgångar och svårigheter och ändå hållit ut i tron. För oss idag, på 21 århundradet, så är den listan ännu längre. När vi tittar bakåt och ser på alla som Gud genom sin nåd har låtit hålla ut i tron och i bekännelsen. Det finns många andra än Martin Luther. Och många är okända för oss. Anonyma. Och ändå är de del av det här ledet som Gud har tillåtit att existera. Det är Guds ord och tron på evangeliet och bekännelsen till Jesus som den enda vägen till himmelen har fått gå i arv från människa till människa. Den här viljan att sammanfatta den lutherska bekännelsen i 95 teser för det 21 århundradet, det är en vilja att göra det vi kan för att lämna över det här ovärderliga arvet till nästa generation. Jesus har lovat att till den dag han återkommer så ska det finnas samtroende som bekänner hans namn. Men han har också varnat för att kyrkan i den sista tiden ska få leva undanskymd, inklämd, hårt trängd från alla håll. Och ändå säger han, ge inte upp. Amen. Låt oss be. Kära himmelske fader, du känner våran svaghet. Vi är mycket tacksamma för att du har anförtrott oss med denna skatt som vår bekännelse innebär. Vi ber dig att du ska ge oss nåden att tjäna med de gåvor vi har fått. Tacksamma över att du har sett en roll för oss i din eviga plan för att föra ditt budskap vidare. Tänk att du vill ha oss med i arbetet. Det tackar vi för. Hjälp oss att inte känna avund mot andra som har fått andra gåvor än vi. Utan istället vara tacksamma för det vi kan bidra med. Hjälp oss att inte förtröttas i arbetet. Även när det blåser motvind och känns svårt eller till och med hopplöst. Hjälp oss att söka tröst i ditt ord och i berättelsen om alla de som gått före. Trots svårigheter, trots motgångar, trots bristen på yttre framgång. Och söka tröst i att vår lön, vårt mål inte är här på jorden utan i det himmelska hemmet. Det ber vi om i ditt eviga namn. Amen.